A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är fredag, den fredade dagen i veckan, för att den är uppsatt på UNESCOs lista över goda dagar i veckan. Fridlyst som sådan. Och en annan jag vill fridlysa, det är ju dig, Anders Hagström.
Ja, trevligt. Och fint att du jobbar stenhårt in i det sista här innan sändning.
Ja, bara klapprar och klapprar. Verkligen. Skriker på Karl också.
Underbart.
I all välmening. Och på skoj. Anders, vad ska du prata om idag?
Idag ska jag prata om den här hemska tågolyckan i Örebro som vi ändå måste prata lite om. Och så ska jag prata lite om musik i rymden, tror jag man kan säga.
Ja, musik i rymden alltså. Ja, jag börjar också med tunga ämnen. Blodbadet i Gaza har det kallats. 100 personer har dödats i samband med att en konvoj med nödhjälp anlände till Gaza. Och vi ska tala om vad vi vet om den händelsen och om fördömandena som kommer in nu från ledare i väst bland annat. Sen blir det muntrare toner längre bak i programmet. Vi har ett lyssnarquiz. Lyssnaren Amanda, va? Som ska vara med och tävla i sanning eller bullshit. Jag har förberett en ganska god rond.
Det ser vi fram emot.
Ja, tackar, tackar. Vi får också besök av Arvid Nero.
Ja.
Artisten Arvid Nero. Det är lite premiär i nyhetsshowen för musikframträdande i studion.
Det har aldrig varit innan ett liveframträdande.
Nej.
Eller Lucia kanske.
Jo, Lucia är sant, ja. Men nu är det instrument och grejer.
Nu tar jag ner det här.
Precis, jo, men det har ni gjort, Kalle. Det har ni gjort. Anders, ja, not impressed Hagström.
Det är fram emot detta i alla fall.
Ja, det ska bli väldigt kul. Jag lyssnar väldigt mycket faktiskt på hans senaste låtar som kom i fredags, Öl och karaoke. Arvid Nero alltså, om man ska säga, on the rise på den svenska musikscenen.
Ja, men jag har sett dem så i periferin av lite andra här och där. Och, ja, men det blir kul att höra som soloartist.
Ja, han är på G nu. Sen kommer Frida Rosengren också hit och snackar upp helgen ju som vi brukar göra på fredagar. Sen bakvagn också. Ja, har du något mer du vill tease om där?
Nej,
håller alltså, du oss liksom i dunklet?
Lite tycker jag att man ska få vänta på faktiskt.
Ja, men det är bra. Jag kommer prata kanske lite om vilka kändisar som du inte minns har haft lugg, en artikel jag snubblade över.
En otrolig rubrik att skicka med lyssnarna.
Ja, det blir högt och lågt i dagens program som ni hör. Annars då, Anders, du sitter ju på desken vanligtvis här på GP. Mm. Vad är desken egentligen? Alltså det vet ju kanske inte vanliga lyssnare.
Nej, men
vi pratar om desken ganska ofta.
Desken är det som sitter bakom dig, de som håller på med sköter nyheterna just nu. Alltså det som händer hela tiden, det sköter desken.
Snabba flödet ut på sajt.
Ja,
hur ska det ligga?
Precis, ja. Vilka nyheter måste vi göra idag, nu? Ja.
Ja, och det dominerades väl en del av den här olyckan i Örebro då igår, va? Som du ska prata om lite senare.
Ja, men verkligen. Igår var det väldigt mycket fokus på det. Men man kan tänka, du vet, så som man ser en nyhetsredaktion i en film. Det är det som är desken.
Ja, precis. Mm. För att de andra redaktionerna skildras inte lika bra. För där är det mer, alltså det görs inte lika bra på film.
Ja, möjligen några så här grävare som sitter.
Jo, jag vet, men 95% av dagen är ju bara att folk sitter liksom böjda över sina datorer och liksom så här begär ut olika filer.
Stämmer.
Typ så här sorterar i pdf-er och så.
Ja.
Det är inte lika The Newsroom Aaron Sorkin-mässigt.
Nej,
men
det är det.
Men att följa dig, det är ju som ett avsnitt av The Newsroom.
Hela tiden.
Thank you. Då börjar vi med att ta oss till Gaza då, Anders. Flera ledare i väst fördömer nu det som de kallar, vissa av dem, för ett blodbad i Gaza som inträffade tidigt på torsdagsmorgonen. Alltså igår då över 100 människor ska ha dödats och runt 760 personer ska ha skadats i samband med att en konvoj av fordon med nödhjälp kom till Gaza.
Mm.
Detta har du noterat igår förstås.
Ja, men precis. Och det kom ju väldigt mycket hemska bilder därifrån under hela dagen igår egentligen.
Det gjorde det, och det är fortfarande så att man försöker... Ja, det kommer nya artiklar hela tiden om vittnesmål och vad som kan ha hänt och så. Det var i alla fall så att den här konvojen med nödhjälp var koordinerad av Israels militär. Men exakt vad som har hänt, det är ju lite svårt att kartlägga så. Men det som åtminstone verkar ha hänt då, det är att tusentals människor rusade mot den här konvojen. Det var en 38 lastbilar, står det att det ska ha varit, som det handlar om. Och det råder ju en stor desperation och brist på mat i Gaza. Det vet nog de flesta som lyssnar. Vi har ätit hundmat i 2 månader, sa till exempel en palestinsk man till nyhetsbyrån AP. Bara för att liksom sätta en liten, ge en liten bild av situationen där. Men då ska, så som det beskrivs då, palestinier har rusat mot de här 38 lastbilarna. Det ska ha utbrutts någon slags kaos. Men vad som händer efter det då, där går alltså uppgifterna isär kraftigt.
Ja.
Och enligt palestinska vittnesmål så är det som sker att israeliska soldater öppnar eld mot den här folkmassan. En man som förekommer i The Guardians rapportering, han beskriver det som att de rusade framåt då för att få tag i den här maten, men att soldater och tanks enligt honom då öppnade eld och folk blev skjutna framifrån och bakifrån från alla håll, och de fick släppa maten och springa därifrån. En massaker helt enkelt.
Mm.
Men Israels militär, IDF då, och sin sida, de medger, ja, det har avlossat skott, men de hävdar att många av de här offren skadades eller dödades i kaoset som uppstod innan det. Att folk ska ha blivit nedtrampade, överkörda i det här kaoset. Det är deras beskrivning om vad som har skett. Och de skotten som avfyrades, det ska ha varit mot en mindre grupp människor som det beskrivs då, som enligt Israel hotade en checkpoint. Alltså någon typ av vägspärr eller kontrollpunkt.
Mm.
Och de menar också på IDF då att det ska ha förekommit varningsskott från soldaterna för deras egen säkerhet, och att de ska ha känt sig hotade och skjutit varningsskott.
Mm.
Det säger IDF.
Ja, men precis. Och det där är ju alltid jättesvårt, för det är ju inte, utländska journalister kommer inte in i Gaza till exempel. Det är väldigt svårt att bevaka. Man har ju svårt att veta vad som är sant eller inte, men det man märker från gårdagen är att det var väldigt många som skadades och väldigt många miste livet i alla fall.
Så är det. Många döda liksom ligger kvar på platsen där. Det är ju begränsat antal med ambulanser och så. Det rapporteras att folk liksom drogs på åsnekärror därifrån.
Det såg jag en bild på också där.
Till det här Al-Shifa-sjukhuset som är Gazas största, och man har även liksom fått ta folk till andra sjukhus. Al Jazeera har pratat med en som är chef för sjuksköterskorna på Al-Shifa sjukhuset, och han säger att liksom det kan inte beskrivas med ord den situationen som råder. Och hans bild då, hans vittnesskildring är att majoriteten av offren som kommer in då till sjukhuset, de har skottskador och splitterskador i huvudet eller övre delen av kroppen. Och han menar alltså att skadorna kommer från skottlossning då och artilleri. Vi får helt enkelt se om det går att skapa mer klarhet i det exakta händelseförloppet. Oavsett så kommer det nu skarpa fördömanden från flera ledare. Ja, de uttrycker sig på lite olika sätt, och det kan man ju läsa in olika saker i. Det får man väl göra själv, men till exempel Frankrikes president Macron, han fördömer ändå Israels militär för att ha skjutit mot civila. Så han verkar stå bakom den beskrivningen av händelsen. Han uppmanar till sanning, rättvisa och respekt för internationell rätt, som han skriver på X då. EUs utrikeschef Josep Borrell kallar det för oacceptabla dödsfall. Håller det formulerat så. Och Spaniens samt Italiens utrikesministrar, de har vädjat nu om en vapenvila då för att möjliggöra hjälpsändningar till Gaza, där över 30 1000 personer uppges ha dött nu så här långt i kriget. Då. Avslutningsvis kan man säga att FN-chefen Antonio Guterres, han kräver en oberoende utredning nu av vad som skett vid det här tillfället, det rapporterar Reuters bland andra. Och USAs president, många världsledare här nu.
Ja, men verkligen.
Joe Biden, han säger att den här händelsen den kan försvåra samtalen om vapenvila, för det har ju bedrivits sådana nu då. Oklart liksom hur långt fram man ligger, men att det här skulle kunna innebära svårigheter för att fortsätta de samtalen helt enkelt. Jag har inte sett några kommentarer ännu från svenska regeringen.
Nej, inte regeringen, men sånt här får ju, precis som du ser, mycket världsledare, det får ju alltid stora konsekvenser, liksom kan få det på hemmaplan med, för man ser att oppositionen vill att regeringen ska uttala sig och sådär. Så det kan ju bli...
Ja, Morgan Johansson med. Såg jag någon,
precis,
något uttalande
Socialdemokraterna.
Men regeringen har inte gjort det ännu. De kanske har andra saker att ta hänsyn till. Vad vet jag? Mer rapportering lär ju ske under dagen. Det kommer nya artiklar om det här under hela morgonen. Och du kommer säkert kunna läsa mer på gp.se.
Yes.
Vi vänder blicken mot Sverige då.
Ja, men precis. Det har hänt allvarliga saker där med. Och igår så rapporterade ju ni om den här hemska tågolyckan i Örebro. Men sen det programmet så har det hänt ganska mycket, så jag tänker att man måste ändå fånga upp det lite och prata lite om det
som
hände där.
Det var Isabella som rapporterade om det nyhetsväppet, och då hade vi väl bara uppgifterna om att det hade skett en allvarlig olycka i princip. Det har ju hänt mycket sen dess.
Ja, men
som
verkligen.
Vi fått reda på.
Ja, men den här själva olyckan var ju sent i onsdags kväll, och då var det tre personer som blev påkörda av ett godståg vid Örebro södra station. Och igår kom ju då nyheten att alla de här tre personerna dog i den här olyckan. Och det var en man i 25-årsåldern, en kvinna i 20-årsåldern, och så var det en pojke också i yngre tonåren som dog.
Fruktansvärt.
Ja, men verkligen. Och igår var det en väldigt sorgsen stämning i Örebro. Vi var ju också där och pratade med människor som var runt stationen. Den var ju fortfarande igång där efter att man hade liksom... Efter att räddningspersonal var klara med sitt, så var det mycket personer som rörde sig där, och en del var där för att prata med varandra, andra tände ljus och sådär. Det satte stämningen i stan helt enkelt. Och så här, vi har ett ljud tror jag med Camilla Ström som SVT pratade med.
Det är tragiskt. Verkligen. Det kunde ha varit mitt barn. Nej, men jag ringde extra till min dotter och sa att nu ser du dig för. Blinkar det rött så blinkar det rött. Och då ska man stanna. Ungdomar, de går och de tänker inte på att, liksom, att det, vi kommer snabbt över här. Ja, nej. Men nu blir det säkert något, hoppas vi.
Ja, den har ju varit lite omdiskuterad, den här övergången tidigare. Det kommer vi kanske till.
Ja, men precis. Nej, men exakt så. För att redan igår kom det mycket rapporter om den här kritiken. Att den var känd som en farlig plats i Örebro. Och vi ska återkomma till det. Men först vill jag bara säga att det här utreds ju nu. Så jag vill gå igenom lite först bara vad vi faktiskt vet. Så
ja, låt
det
oss.
Blir ju lätt att man spekulerar och säger den gjorde så, den gjorde så. Men polisen höll en presskonferens efter dödsbeskedet. Och de var ganska försiktiga med att beskriva själva händelseförloppet, för man vill väl ha tid att liksom utreda så att man inte pekar på att den har gjort fel eller den har gjort fel, för att ja, det är tre personer som dött, det är väldigt tragiskt helt det som är känt är ju då att de här tre personerna var på spåret och blev påkörda av ett godståg då. Det också man vet är att det kom ett passagerartåg precis innan det här godståget som släppte av människor som då var på perrongen. Men sen om de här tre kom med det tåget eller inte, det vet man inte, det är inte riktigt utrett än. Men det kan ha varit så, och det är en teori som man jobbar med. Det är också lite oklart om de befann sig på den här övergången som finns över spåren, eller om det var precis i närheten. Det är väl många som är chockade och så här, så att man tar in vittnesuppgifter och så här. Så det hoppas man väl tar reda på. Sen finns det också en ljud- och ljussignal som man tror fungerade vid tillfället, som ska varna då gående. Men det ska också Trafikverket kolla på. Funkar den här eller inte? Men man tror att den gjorde det.
Ja, jag såg lite bilder från när SVT var på plats och en reporter gick över den här övergången. Och det är ju liksom en grind man öppnar. Precis. I alla fall liksom gjorde den reporten det och går över.
Ja, men precis. Det är en grind.
Det är och inte så är det de här just... bommarna som man ser.
De klassiska bommarna finns inte på den här platsen. Utan du öppnar själv en grind och så går du över när det då är tyst med ljud och ljussignalerna. Och inte blinkar.
Nej, precis. Ja. Man får se det själv helt enkelt, att det blinkar och låter. Liksom, och inte gå över.
Men det som är, som sagt, då, känt som en farlig plats. Och till och med Trafikverkets presschef Bengt Olsson sa igår att det här är, och det är citat, en av de mest spårspringintensiva platserna vi har. Det vill säga många väljer att ta egna vägar över spåren. Mm-hmm. Så man känner ju verkligen till det här. Och det gör det även örebroarna. Vi har ett till klipp här. Det är Pontus Karlsson och Jesper Johansson, två örebroare.
Sen är jag inte så här jätteförvånad att det har inträffat på grund av att det har varit en olycka tidigare. Och sen att folk bara springer också utan att titta.
De gånger jag har gått förbi här så har det ju alltid varit att folk springer över och tror de ska hinna. Och det är ju hemskt och det går ju väldigt fort för tågen gör det ju. Så att något sånt här skulle hända är ju tyvärr inte helt otroligt.
Ja, men du hör, de är inne på lite samma sak som vi har pratat om nu. Och för att recappa lite det här med grindarna då. Det finns alltså inga klassiska bommar vid den här övergången. De som ska till perrongen i mitten handlar om. Mm. Då måste man passera två spår som går åt varsitt håll. Och där är det då grindar och ljud- och ljussignaler. Så den här grinden öppnar man och så går man när det är tyst och inte blinkar. Och det här är sådana säkerhetsåtgärder som man har gjort de senaste åren. För 2017 till exempel, då var det en dödsolycka där på samma ställe i stort sett. En man som blev påkörd och dog. Och då satte man dit den här grinden, man har ju också byggt en gångbro, men den går inte ner till den här perrongen. Så en del är gjort. Men det är liksom känt att folk springer över spåren här även när ljud- och ljussignalen är igång. Precis som Bengt Olsson sa då på Trafikverket, men om man kollar på deras statistik så är det över 30 farliga incidenter förra året vid den här stationen.
Ja, okay.
Vi pratade med honom igår där på Trafikverket och han sa, bekräftade det, att det är över 30 farliga incidenter.
Man ställer sig ju frågan då när någonting sånt här har hänt, varför är det så här? Varför har man inte bommar överallt och så?
Ja, men precis. Mm. Och det är härligt att ställa den frågan, för i mitt manus står det så här. Så då är ju frågan, varför löser man det inte bara?
Ja, det är ju den naturliga frågan.
Mm. Men vår reporter Johanna Hagström pratade med Trafikverket om detta igår. Och det tråkiga svaret är att säkerheten faktiskt är ännu sämre på många andra ställen. Mm-hmm. Så man har inte hunnit med att bygga om den här ytterligare. Man har gjort en del åtgärder här för man tycker den är farlig. Men det är helt enkelt en prioriteringsfråga. Trafikverket har en lång lista med drygt 110 utpekade plankorsningar, som man kallar det då, som behöver åtgärdas. Och av de här 110 övergångarna, där är inte Örebro med ens.
Nähä.
För att det finns så många som anses vara viktigare att bygga om före.
Okej. Man har börjat beta av den listan.
Ja, det har man säkert gjort i flera år och det är fullt säkert på där också. Men...
Ja, men jag hörde något i Studio 1 om att det också kan vara problem med vem som typ äger marken där man vill göra. Det finns olika hinder. Det är inte bara att smätta upp en bom hur som helst om man tror det. Liksom.
Nej, det
de
tror
hade
säkert.
Inte den tonen, obs Bengt Olsson, när jag hörde. Men ja, ni förstår vad jag menar.
Ja, men det finns säkert jättemycket som är jobbigt. Men de har en del att göra kan man säga.
Ja.
Och man lyckas inte göra det i den takt man vill heller. Och Bengt Olsson sammanfattade så här slutningen kan man säga. Vi har en väldigt gammal järnväg i Sverige och åtgärdar cirka 200 plankorsningar per år. Men priolistan är väldigt lång.
Mm. Ja, så ligger alltså till. Vi följer ju självklart från GP, uppdaterar er kring vad man kommer fram till i den här liksom utredningen och kartläggningen av vad som har hänt.
Det kommer vi göra.
Nyhetsuppläsare, ljudredaktör, ljudtekniker och med mera, Isabella Persson.
Ja.
God morgon.
God morgon. Jag tänkte nästan, du kan fortsätta.
Ja, jag kunde fortsätta ännu mer, men du ska ju liksom göra ännu fler saker här snart. Man vet inte liksom, vad får man säga ens om allt du gör.
Nej.
Men du har i alla fall förberett lite, liksom... uppmärksamma lyssnare kan se att det står en extra mikrofon bredvid dig. Det är för att Arvid ner och ska spela gitarr sen.
Jag satt vi igår och se.
Carl plinker i plonka och du kollar ljudet.
Kan man spela gitarr i vår studio? Men det kunde man.
Det kunde man, det ska gå bra. Och det man kan göra, som vi vet sedan gammalt, det är att man kan få höra nyhetssvepet. Och det ska vi få göra nu.
Ja,
varsågod, Isabella.
18 personer, varav flera barn, har förts till sjukhus efter en brand i ett flerfamiljshus i Sundbyberg utanför Stockholm. Flera av dem ska vara allvarligt rökskadade. Larmet om branden kom in igår kväll vid 10-tiden och ska ha startat på första våningen i någon form av kontorslokal liknande. Man kunde strax innan midnatt konstatera att branden var släckt och nu ska polisen utreda hur branden startat. En majoritet tycker att Sverige har offrat för mycket för att bli NATO-medlemmar. Det visar en undersökning som opinionsinstitutet Indikator gjort för Ekot. 55% av svenskarna tycker helt eller delvis att uppoffringarna varit för stora. Samtidigt tycker ännu fler, 77%, att Sveriges säkerhet nu har stärkts när man går in i NATO. Och hälften av de tillfrågade tycker också att regeringen sköt frågan bra, där de till höger är mer positiva och de till vänster är mer kritiska. En unik legobit gjord i guld har sålts för 186 000 kronor. Den såldes på en second hand-butik i amerikanska Pennsylvania, som fick tag på biten när någon lämnat in en till synes vanlig låda med smycken. Men så visade det sig alltså inte vara. Den 2,5 cm långa guldbiten föreställer en mask och togs fram under 2001 för att användas som pris i olika tävlingar. Och totalt tillverkade Lego bara ett 30-tal exemplar av just denna bit.
Se där, ja, lite Lego-aura på Anders Hagström ändå, eller?
Lego-aura?
lite grann så.
Jag vet inte.
Sitter hemma och...
Alltså, kanske inte jag nu, hade, men en bakgrund.
Jag hade en pusselstund ett tag när jag fattade att det är kul att pussla. Det är väl lite samma sak.
Ja, men du ser, det är det.
Vet du vad som räddar mig?
Nej.
Lego, vet du vad det är?
Nej.
Svindyrt.
Jo, det vet jag i och för sig.
Det stod här också i den här artikeln att det säljs så otroligt mycket Lego, alltså på i second hand, så att Tradera tror jag hade 40 miljoner årligen liksom säljs till Lego på Tradera.
Ja, vi har en ganska sorglig liten Lego-samling som är så min mamma hittar på vinden, som är min gamla. Här barn, här kan ni bygga nästan ingenting. Det räcker inte så långt.
Men jag hade en sån mysig nu i jul där mitt syskonbarn fick Lego och jag och min pappa satt och försökte bygga ihop det.
Just det.
Ganska trevligt.
Men det är inte så jävla lätt att få ihop de här grejerna.
Nej, det är särskilt inte så här massa bitar, tekniska bilar. Ja. Och, nej, men det var trevligt.
Ja, alla de lite utmaningar båda två.
Din Lego-spaning med Anders var helt enkelt inte helt fel.
Nej, det var den ju verkligen inte. Det bara uppdagades mer och mer. Hela julen höll han på. Vi går vidare. Isabella, du ska ha tack.
Tack.
Anders, mer klimatkritik incoming. Mm. Inte mot dig då, utan mot regeringen. Och,
jag håller mig till second hand Lego, det är bra.
Precis, det är väl svårt att klimatkritisera det, va?
Jag tycker det.
Mm. Men regeringens bensinstrategi, den får i alla fall kritik då. Alltså att man sänker reduktionsplikten, det har vi pratat om många gånger, där med att man liksom blandar bensinen med biodrivmedel och på så sätt göra bensinen billigare då. Det är ju dyrare med biodrivmedel än med vanlig bensin, och då sänker man reduktionsplikten så man inte behöver blanda in lika mycket biodrivmedel, och då blir priserna billigare. Och det har ju regeringen gått till val på.
Bra förklarat.
Ja, tack ska du ha. Att det ska bli billigare vid pump, som du brukar heta då. Men det är SVT då som har pratat med Trafikverket.
Analyserat stora mängder data och gjort flera scenarier.
Ja, jag skulle ha med lite som där också. Men de har alltså analyserat stora mängder data och gjort scenarier. Det är lite sånt de sysslar med där.
Ja, men det är väl deras grejer.
Bland annat. Och det man ser då i de här scenarierna då, det är att inblandningen av biodrivmedel, tvärtom från vad regeringen har sysslat med då, den måste bli större. Annars kommer man inte klara klimatmålen som satts upp. Så kritik från en myndighet alltså mot regeringens klimatpolitik. Och då kommer det ju som en följd att bli dyrare att tanka bilen, eftersom biodrivmedlet ska upp då. Och det går ju också på tvärsen då mot det här liksom, att man vid pump glatt ska kunna konstatera det var inte så farligt Tack vare regeringen.
Nej, men, och det var ju verkligen att de pratade mycket om vidpump just. Det var mycket i valet i det.
Det var mycket om hur det var vid pump. Ja. Trevligt vid pump idag, hade man kanske kunnat säga. Men enligt Trafikverket då så måste det snarare bli mer biodrivmedel för att utsläppen ska minska.
Egentligen enda på det här korta sikten sättet att minska det är att öka andelen biodrivmedel.
Enda sättet.
Svar ja.
Ett jakande svar.
Väldigt tydligt också.
Från Sven Hunhammar.
Skönt när man intervjuar någon som är så här, enda sättet, ja.
Svar ja, precis. Ett rakt ja eller nej svar där. Ja men precis, han stod och visade upp de här scenarierna då som man kommit fram till där alla visar att man måste få upp biodrivmedlet och andelen biodrivmedel för att få ner utsläppen då. Och de här målen som det pratas om bara för att fräscha upp minnet på folk här, det är ju liksom EUs klimatmål fram till 2030 framförallt då som man syftar på, som har satt en gräns på Sveriges utsläpp när det handlar just om fossila bränslen då. Och det är det man ska försöka liksom nå upp till, det gränsvärdet som man har satt där. Och vill vi liksom inte sluta köra bil ganska drastiskt liksom, många bilar bara ska försvinna bensindrivna då, ja men då måste biodrivmedlet upp. Jag har sagt det några gånger här nu, men de understryker det, Trafikverket verkligen. Och regeringen snackar ju också ofta om den ökade elektrifieringen som en lösning. Fler elbilar liksom. Men Trafikverket säger att visst, det är absolut nödvändigt, men framförallt kanske för att klara netto nollmålet av utsläpp till 2045 som är ett annat mål. Men för att klara det här till 2030, då räcker det absolut inte.
Okej, då går det för långsamt att bara köra elbilar?
Det går för långsamt och det kommer vara så pass mycket bensindrivna bilar kvar liksom, och då måste man liksom börja spä ut den bensinen mer då, och då blir det dyrare. SVT har också snackat med branschorganisationen Drivkraft Sverige som är en branschorganisation för alla som säljer drivmedel.
Jag vet inte om det är ett bra eller ett dåligt namn faktiskt, men det är någonting med det. Drivkraft Sverige. Ja.
Vad är din drivkraft? Sverige. Och bensin självklart. Nej men det är så här Prime, Statoil, OK och Q8 är medlemmar där då, så då får man väl en liten bild vilket gäng det är. Och de har ju också suttit och räknat på detta. Och kommer fram till samma sak ungefär som Trafikverket, att biodrivmedel behövs. Men då kommer inte det kosta mer.
Ja, men jag vet inte, det var kanske inte det jag hade väntat mig. Eller väntar man sig att de så säger det? Jag vet inte.
Nej, men liksom, man skulle kunna tänka sig ett scenario där de är så här, men det är väl toppen att det blir billigare med bensin. Liksom. Vi har ju massa bensin, då kan vi sälja det. Men de menar också på att om man då ska klara de här målen som man ändå förbundit sig till, man har ju skrivit under avtal om de här EU-målen, då måste det bli mer biodrivmedel och då kommer priserna gå upp. Det kanske är ett sätt för dem också, alltså nu spekulerar jag bara, men att liksom flagga för att det kommer bli dyrare. Det är väl inte nödvändigtvis dåligt för dem med dyrare drivmedel.
Nej, alltså de mackarna kommer nog sälja drivmedel oavsett egentligen.
Ja, det kan vi nog vara ganska säkra på, ja. Men SVT intervjuar Åsa Håkansson då från Drivkraft Sverige som alltså konstaterar att drivmedlet kommer bli dyrare.
Det kommer kosta.
Men regeringen säger att de ska fortsätta sänka priserna mer, för det har de lovat.
Ja, det blir ju intressant att se hur de tänker göra det.
Skratt rakt ut!
Ja, det var syrligt.
Ja, men lite så ändå. Man kan väl nästan säga det. Hon liksom tycker det är lustigt att de ska fortsätta sänka priserna och ändå klara målet.
Det kändes inte som att hon tyckte att verkligheten korresponderade riktigt med vad man säger.
Visst, lite så känns det. SVT vill ändå liksom förtydliga där hur det ligger till.
Du menar att det går inte?
Nej. Inte om vi ska klara klimatkraven eller utsläppskraven.
Där har du det.
Ja, tydligt så det går, svar. Men inte om man ska klara målen.
Nej, precis. Det är klart man kan göra billigare, men då går det inte. Och det har ju varit lite av en följetong även här i showen då, det här med regeringens klimatpolitik och drivmedelspolitiken. Romina Pourmokhtari, liberalen, klimatministern. Hon var ju med i 30 minuter.
Ja, men det blir en snackis.
Ja, verkligen. Det var det Alex Schulman skrev om. Och massa andra.
Yep.
Typ, ja, det där beror lite på vart man står politiskt och tycker om det. Men i alla fall, hon pratar ju mycket om att man ska ställa om energiproduktionen då. Liksom, yes, we can. Vi kommer klara de här målen. Men Ebba Busch har ju sagt att hon inte är säker på att man kommer det. Och då var det lite tjafs liksom de sinsemellan. Att hon var så här, men KD vet ju vad de har skrivit under. Så jag är övertygad om att de kommer jobba för det här. Ungefär så. Och igår då, på tal om detta, så sa Jimmy Åkesson att han liksom vände sig emot då ett nytt EU-förbud mot fossila förbränningsmotorer till 2035. Alltså då ska man inte ha fossila förbränningsmotorer. Det är någonting som EU har klubbat igenom då och som regeringen beskrivit som en framgång. Men Jimmy Åkesson beskriver det som ett förbaskat dåligt beslut. kanske var halländska, jag vet inte.
Nej, helt okej.
Helt okej, men den förbaskat dåligt i alla fall. Och då var det Ebba Busch själv som la fram det förra året och beskrev det som en viktig signal om att den gröna omställningen är här för att stanna. Men inte om man frågar Jimmy Åkesson då, för han vill riva upp det beslutet.
Ja, det känns som att det finns många olika bud där, kan man ju säga.
Ja.
I den samlade regeringen plus SD, ja, vad som gäller.
Tidö-gänget liksom. Mm. Det är ett utslag av politisk klåfingrighet. Förbränningsmotorn kommer att vara en viktig del av fordonsflottan även efter 2035.
Mm.
Så där går de rakt emot varandra. Han vill riva upp beslutet, så helt eniga om klimatsatsningarna. EU Tidö-gänget fortsatt inte, kan man väl ändå konstatera. Och ja. Trafikverket också då.
Det tycker jag.
Mm. Stressat frågar du här precis innan vi drar upp mikrofonen om det är du som ska tävla nu.
Ja, men precis, jag vet inte. Jag är vikarie.
Du är vikarie, det är det inte, utan vi kör ju det lite då och då här ibland, att vi kör en quiz med lyssnare istället.
Ja, men jag hörde någon gång en hetsig variant där det gäller att vara på tårna.
Ja, det vi har bara gjort det en gång, så nu ska vi göra det igen och man har chansen att vinna priser i form av merch som ligger i potten. Jag sneglar bort mot vår producent för att se om vi har med oss dagens lyssnare. Det ska vi ha. Ett ögonblick, ropar han där bortifrån. Men jag kan bara liksom berätta lite hur det ska gå till då. Att det är en sån klassisk sanning eller bullshit-rond då, där jag kommer sätta upp 10 olika alternativ om man ska säga om det är sant eller falskt som jag har hittat på eller inte. Och nu då, Carl. Då säger vi god morgon till Amanda Lundberg. Är du med oss, Amanda?
Jag är med. God morgon, god morgon.
God morgon.
Hur är läget?
Nej, men det är bra. Lite nervös. Vi får se hur det ska gå med quizet.
Ja, men du känner dig lite spänd. Precis som Anders gjorde, liksom bara quiz-spänd by proxy typ. I närheten av ett quiz blir han spänd bara.
Ja, jag vet inte om det är lättnad eller inte och inte behöva möta mig, men det får avgöra själv.
Ja. Om du har på någon sändning där i bakgrunden kan du skriva ner ljudet. Jag vet inte om det är oss själva vi hör där i bakgrunden.
Innan.
Ah, ja, toppen. Amanda, vad är liksom dina intressen i livet? Om vi ska bara rota lite innan vi drar igång så här, vad du skulle kunna ha någon sorts förkunskap om. Är du också liksom en Lego-tjej? Är det mycket så att resa med kompisar, träffa vänner? Liksom så här? Hur skulle du beskriva dina intressen?
Ja, jag skulle inte beskriva mig som en Lego-tjej.
Nej, var tydlig där.
Mycket sport. Sådana frågor hade man ju kunnat hoppas på.
Sport. Mm. Ja. Vi får väl se då vad det ska handla om. Jag vill berätta det för dig om en liten stund. Men först så ska vi ändå spela och komma i stämning med vårt lilla intro.
Nu måste någon vara hemma på detta nummer, för nu går jag nämligen och ringer här.
Har du fan en fråga till mig?
Nej, men
så
ska jag
nu. Nej, det är ingen som ska.
You want answers? See, that's some
bullshit. Vi ringer ifrån Göteborg.
Jajamän, Amanda. Känner du dig redo nu då?
Ja, men nu är jag med.
Ja, mycket bra. Det är alltså den här ronden som heter sanning eller bullshit. Den känner du kanske till. Jag kommer ge dig ett antal sanna och falska påståenden här. Och i den här gången så är det på temat norsk bio. För jag vet inte, hur känner du för det? Är det någonting där du har någon förkunskap?
Ja, men jag har bott i Norge, men det var 10 år sedan.
Ja, men det kanske kan hjälpa faktiskt, för vi snackade ju i måndag om det här norska bioförbudet då, att man inte får visa film innan klockan 13. Var det ett problem för dig när du bodde i Norge?
Inte som jag tänkte på faktiskt, men jag jobbade bara väldigt, väldigt mycket hela tiden.
Jag förstår. Ja, men vi konstaterade det är mycket barnfilm innan klockan 13, så det kanske är mest de som drabbas då. Men det som jag har gjort nu är att jag har tagit fram 10 stycken norska filmtitlar som man har översatt från engelska till norska då. 5 av dem har jag hittat på. 5 av dem är enligt i alla fall en artikel i Moviesign. Vad de som jag försökt kolla på Wikipedia då. Men vad de hette på norska på riktigt.
Ja.
Hänger du med?
Jag är med.
Och då svarar du alltså om du tror att det är den liksom riktiga norska titeln på filmen. Svarar du sanning? Tror du att jag har hittat på det? Svarar du bullshit? Och vi kör... Ja, men just det. Hur många rätt ska du ha, frågar Carl? Ja, men det är ju mycket bra. Du ska klara 5 minst, är det vi har sagt. Så hälften upp, så var det förra gången och så kör vi igen. Bra där, Carl. Vi kör igång. Ingen bakgrundsmusik den här gången, för det blir bara massa tjall med ljudet. Amanda, är du redo?
Jag är med.
Första filmen, Die Hard, heter på norska Action Skyscraper. Sanning eller bullshit? Vad sa du?
Bullshit.
Nej, det är faktiskt sant.
Norge.
Dirty Dancing Amanda heter Snuskedans.
Det är bullshit.
Nej, det är sant.
Det är vansinnigt.
Amanda, IT heter Rymdefrämmat.
Bullshit.
Ja, det är bullshit. Poäng där, mycket bra. The Flash, alltså den här superhjältefilmen om han som är jättesnabb som superkraft, den heter Hurtigutten.
Bullshit.
Ja, det är bullshit. Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, heter Austin Powers, Spionen som spermet mig.
Oj. Ja, men vi säger sanning på den
då. Ja, det är sant.
Ja.
Dirty Norge då. You've Got Mail, kommer du ihåg den?
Jajamän.
Den heter på norska Trubbel i brevlådan.
Ja, men det gör den.
Nej, det är bullshit faktiskt. Groundhog Day. Den hette väl måndag hela veckan på svenska tror jag, men på norska heter den Icke nå igen.
Det är sanning.
Nej, det är bullshit. Jaws, alltså hajen på svenska, den heter Hajsommar.
Mm, sanning.
Rätt. Ensam hemma, den heter Mol Alene.
Sanning.
Nej, bullshit. Och sista, Saturday Night Fever heter Lördagsköret. Lördagsköret. Ja, men det är sanning. Bra jobbat. Och du kommer alltså upp i 5 rätt, precis. Bra jobbat,
på
Amanda.
På sista försöket, mycket bra. Mycket
ja,
bra, mycket
fan
bra.
Vad spännande det var. Ja, vad tyckte du? Det var ändå ganska svårt att navigera i det.
Det var mycket svårare än vad jag trodde det skulle vara.
Mm.
De är
knasigare
än man tror.
Det är de faktiskt. Du har alltså vunnit lite nyhetsshowen merch. Vad snackar vi,
men
Carl?
Men gud
vad kul. Tisha. Tisha Mugg från nyhetsshowen. Vilken underbar fredag du har framför dig. Men liksom får starta så här. Ja. Du Amanda, vi kommer höra av oss till dig med... vi kommer liksom dyka upp vid din dörr och leverera det här. Nej, det kommer vi inte. Vi kommer ta reda på din adress på kringelikrokvägar. Nej, vi kommer höra av oss och fråga om det. Du, tack så jättemycket för att du var med den här morgonen och quizade med oss.
Tack så mycket själva.
Ha det gött.
Hej.
Nu måste någon vara hemma på detta nummer, för nu går jag nämligen och ringer här.
Vad har fan en fråga till mig?
Nej, men så
ska jag
nu.
Nej, det är ingen som ska.
You want answers?
See, that's some bullshit.
Vi ringer ifrån Göteborg.
Yes, vår jingel klingar ut. Vi ska spela nästa jingel om en liten stund, nämligen för Frida Rosengren kommer
hit. Fredan fortsätter.
Ja, nu är det. Nu har vi liksom klarat av de viktigaste nyheterna för dagen och singlar in i fredagen. Häng kvar, här kommer Frida om en pytteliten stund. Nu kör vi, hörni.
Jag tycker att när man festar, festar man, och då festar man rejält.
Have you ever been served an amuse-bouche before?
Ah, det där ljudet. Då tänker jag likt en av Pavlovs hundar på Frida Rosengren. God morgon.
God morgon.
När det korkas upp, då är det det jag får upp i mitt inre.
Ja, det är det enda jag gör om dagarna.
Exakt. Provkorkar upp redan i veckan.
Just liksom. Det är jag som provar alla viner och öl och sådär.
Ja, det är exakt så det fungerar. Mm. Du är krogdirektör här på GP.
Ja, precis.
Och jobbar med 2 dagar också, vårt helgmagasin och sådär. Vi ska tala om helgen, lite italienskt det är först på menyn. Gud vad man känner sig
som. Ja, det blir väldigt matfest denna gång. Och en italiensk sådan på lördag. För det är ju Lindholmen Street Food Market.
Oh.
Eller Lindholmen Gatumatsmarknad.
Mm-hmm.
Kanske man ska säga.
För puritanerna. Patrioterna. Som gärna tar det på svenska. På italienska, eller på svenska italienska matmarknader säger vi så här.
Det låter ju inte lika fräckt förstås.
Nej.
Men de kör ju liksom varje lördag egentligen matmarknader med olika teman. Mm. Och nu är det italienskt tema.
Och jag tänker att det är en ganska god lördagsutflykt. Det är liksom, åk dit, ät massa pasta, pizza, det finns någon friterad variant av pizzan.
Ja.
Som gillar det. Ja. Ost, drick vin, ta en Negroni, de har någon Negroni-bar.
Det är den drinken som är typ 5 sorters sprit, eller 4 i alla fall.
Är det inte 3?
Och en apelsinskiva faktiskt.
Mm. Den är väldigt...
Bara för att neutralisera lite.
Uppgifterna går isär om hur många sorters sprit det är, men vi får väl lite mest på Frida, tror jag.
Jag har faktiskt druckit en god alkoholfri sådan som finns på Systembolaget. Den heter Negroni.
Ah, kul. Himla kul. Men är det liksom utomhus där?
Nej, det är det inte. Nej, man tänker skönt. Det gatumat. Ah, att det ska vara på gatan.
Precis.
Men det är ju inne i det här kooperativet. Det är som en stor mässhall, höll jag på att säga. Men typ. Och de har då öppet mellan 12 och 5.
Mm.
Så kan man ta båten över. Om man inte redan är på Hisingen, förstås.
Exakt.
Vilket man kan vara.
Det går att vara det.
Ja.
Apropå street food då. Lite mer street food.
Ja, jag kör lite street food-tema.
Mm.
Varför inte? För det är så att,
2015 ringde. Där ska man. Var det inte då det började komma sådana food trucks?
Oj, oj, burn.
Nej, inte mot dig, men bara att vi är kvar i det. Men det är väl ett tidlöst koncept.
Men det är en ny cool grej, det här med gatumat.
Ja, men det, jag har kommit till Göteborg nu.
Jag tycker typ vi ska börja kalla det för gatuköksmat eller något. Bara för att... Jag ska sluta kampanjen för detta nu. Men igår så öppnade en ny pastavagn. Eftersom att det är en vagn tänker jag att det räknas som street food. Mm. Vid Gamla stans fabriker av gänget bakom Bikt, alltså den här restaurangen vid domkyrkan.
Mm.
Och nu ska de då göra färsk pasta från en liten vagn och sälja det där, och det heter Pastor.
Mm. Vad kul Bikt alla
och Pastor.
Har.
Ja. Nu fattar jag det. Jag har inte förstått det förrän nu. Kyrkotemat.
Jag behövde förklaringen, så det, jag tackar för det.
Jag trodde bara det var pasta. Liksom.
Pasta, pastor.
Ja. Ja. Ja, men det var kul.
Så nu kan man då gå dit. Man kan gå dit idag bara till 4:30, men man har också en chans imorgon lördag mellan 12 och 3:30.
Men det är liksom pasta rätter. Det är inte det att de bara kränger färsk pasta?
Nej, det är inte bara ren pasta, utan man ska väl äta den direkt.
Mm. Jag som kan bli så osäker på restaurang och inte vet vad man ska ha för sides och sånt. Bra för mig att veta att det är liksom en fullgod rätt man kan beställa ändå.
Ja, men det är nog så med street food generellt, att du ska kunna äta den direkt. Det är inte så här en mataffär, att de bara säljer så här, här är en majskolv.
Så du är en spritkök här bredvid, kan slänga ihop det själv.
Nej, det är det inte.
Jag förstår.
Vad jag vet. Så att de hakar på den här. Otroligt mycket hantverkspasta överallt nu tycker jag. Vi har pratat om det varje vecka känns det som det här året.
Ja. Men, inte mig emot.
Nej, det är gött. Sen kan jag även bara slänga in att jag öppnade en vin- och pizzabar 100 meter bort i onsdags. Från den här pastavagnen.
Mm,
Så om man liksom vill gå in istället,
man kan ha
så finns det andra alternativ.
Italiensk upplevelse.
Mm.
Behöver inte åka till Milano. Fan. Gå ner till domkyrkan bara. Kretsar runt här lite grann.
Ja, nej, nu är det ju Gamla stans fabriker.
Gamla stans fabriker,
så det är väl ännu längre ifrån Milano-känslan. Men vi går raskt vidare från Gamla stan och pasta till att i morgon kväll och Kvillebäcken, där Paradiset, detta finpizzeria, öppnar. De finns ju, de har ju funnits liksom på Saltholmen, eller finns, och i Majorna vid Mariaplan. Och nu öppnar de då på Hisingen till delar. Jag har hört liksom både Jay och typ, nu ska det bli som Majorna här också.
Ja.
men de öppnar i alla fall, och de har väl som en lite invigningsfestligt kan jag tänka mig imorgon kväll. Och sen har de öppet tisdag till lördag, så kan man gå dit och käka pizza också.
De, eller jag vet inte om du vet det, men de kör inte den napolitanska grejen som har varit. Jo, de gör det.
De kör den napolitanska, och så är det typ en sax som de har på alla ställen. Man ska klippa i sen. Eller har de det på? Skitsamma. Ja. De har haft en sax.
De har haft en sax.
Jag vet inte hur det ser ut. Jag ska inte lova några saxar. Inte
bekräfta det, att det är en sax som förekommer, men det kan vara så.
Ja, men det blir uteservering och sånt framöver också. Det kan nog bli rätt trevligt. Det ser gött ut.
Ja, lite som Majorna kan du väl få vara i Kvillebäcken då. Vi får väl se om det blir det.
De kanske liksom sätter sin egna hissingsprägel.
Så
vad
det
nu betyder.
Ja, det vet inte jag. Men från pasta till kebab eller?
Ja, ja, vi måste ju täcka in alla. Jo, nästa dag då, på söndag, så öppnar Berlin Döner i Linné på Nordenskjöldsgatan. Och där utlovas då autentisk Berlin Döner kebab.
Vad är det då?
Ja, jag tänkte så här, det är något speciellt. Nej, det är ju typ, alltså döner kebab är ju bara det vi kallar kebab, rakt av. Alltså du hyvlar kött från en snurrande köttpinne och lägger det någonstans.
I ett bröd av något slag.
Precis. Ja. Men jag tror att Berlin-varianten, det är klart att man har ju ändå lite olika så här prägel på sin kebab, beroende på vart den är, alltså tillbehör och sånt där, så att det finns säkert, jag har inte ätit kebab tillräckligt mycket i Berlin för att kunna säga typ så här, det är otroligt stor skillnad.
Hur är det med dig, Anders? Har du liksom,
alltså jag håller mig till falafel då.
Ja, du håller dig till falafel.
Kommer det finnas där?
Nej, men det kommer finnas en vegetarisk dönerkebab, om det är det som är anledningen till.
Jag håller ju mig till falafel, va?
Ja, det är själva falafel.
Inte vegetarian bara.
Nej, vegetarisk dönerkebab låter spännande, ja.
Extremt tunnelseende vad det gäller kikärtor. Kikärtsbaserad
mat. Okej, så de... Men, ja, nej, jag tror... Men vadå, det känns som att åker man till Berlin ska man käka kebab eller falafel. Eller det var så för x antal år sedan i alla fall.
Jo, men så tror jag det är nu med.
De har ju en väldigt stor turkisk diaspora i Berlin.
Ja,
där dörren är ifrån.
Tydligen, ja, alltså det var ju så att de... Du kände att du hade typ gått in på Wikipedia och bara, ja, det är ju... Eller kan du bara det?
Nej, men jag kan att det bor massa turkar i Tyskland. Det är väl sen gammalt. Som fotbollssupporter vet man ju det inte minst.
Ja, nej, men jag har inte lika bra koll på det. Men jag läste det, att det uppstod på 1970-talet där, när turkiska immigranter kom till Västtyskland och började hålla på med att sälja gatumat, antar jag.
Fast forward, Mesut Özil vinner VM för Tyskland. Typ så. Det är min liksom, bakgrunds... Det är därför jag kan någonting om det.
Kul att jag bara så här zonade ut direkt. Nej, men ja. Men det här ska då... Det är en kille, jag vet inte vad han heter, för han har inte skrivit ut det på sin hemsida, men som kommer från Tyskland eller Berlin, vad jag förstått, och som har saknat den otroliga kebaben.
Ja.
Och nu då... Alltså bakar eget bröd och tillverkar såser varje dag och typ... Jag uppskattar också har bara liksom... två grejer på menyn, vilket är en vegetarisk och en bara rakt av dönerkebab.
Och någon som inte är från Göteborg är ju, jag tycker ju att Göteborg är spännande svagt på både kebab och falafel, är ju min bild i alla fall, som smålänning till och med. Men det, ja.
Ja, men Jönköping ska väl vara bra, det är ju Håkan Juholt som har det.
Jönköping är också lite för stolt för en ganska taskig kebabsås, som är helt ärlig.
Ja, men det är Håkan Juholt som håller på att säga att den är så himla god.
Ja, men väldigt många smålänningar älskar ju sin kebabsås, och även folk. Det är en så mellanstor stadgrej.
Ja, men det finns ju en regional stolthet kring kebab som ibland kan vara lite upplåst kanske generellt. Inte
svar
bara
ja, men gentemot Göteborg tror jag den står sig bra. Göteborg är svagt där, tycker jag.
Men det är ju också, alltså jag kommer ihåg när jag åt kebab i södra Frankrike. Jag var där och där var det. Då var det alla andra sådana här samurajsåset som var någon särskild sås som jag tyckte var svingod, men den finns ju typ inte i Sverige.
Och så samurajsås.
Samurajsås.
Förutom att ha ett coolt namn.
Ja, men jag kan inte beskriva den. Den är kanske lite så orangeaktig, och så var det pommes frites i ofta.
Hur gammal var du? För jag tänker det påverkar hur imponerad man är av samurajsås.
Nej, jag var väl 27 kanske.
Ja, okej, men då var det ändå smaken som räknades.
Ja, och impa då. Nej, men samurajsås. Den finns här. Här lite gul och orangeaktig. Sambal olek baserad, säger Carl. Majonnäs och ketchup också. What's not
men
to love?
Men det låter som att du kan slänga ihop i helgen, kanske?
Kanske, kanske. Bara skryt att jag har varit i Frankrike. Ah, ja, men den öppnar på Nordenskjöldsgatan.
Ja, precis. Mm. Så att då har vi egentligen täckt in pasta, pizza, kebab och italiensk matfest.
Underbart.
Ett streetfood-kalas. Mm.
Det är typ allt jag älskar. Pasta och kebab. Kan man slå ihop det? Ja, det kan man. I won't though. Jag vågar inte. Eller har ni ätit en liksom kebabpasta någon gång?
Nej.
Varför finns inte det i Sverige som alltid gör såna knäppa grejer?
Alltså det är ju en väldigt populär TikTok-trend att man gör en fusion av att man typ så här, gör en taco fast med hamburgerfyllning. Ja. Så att det känns ju som att pasta med bara att man toppar bara med allt kebab.
Jag har sett calzone med sån carbonara i. Det såg äckligt ut.
Ja, det låter så där. Men jag bara tänker liksom typ en pasta, bara slänga ihop lite penne samurai sås och kebab liksom.
Jag tycker det låter gott.
Ja, det är väl inget fel på det. Frida Rosengren, alltid nöje att ha dig med.
Ja.
Ha det gott.
Ha det bra.
Ja, lite senare så kommer Arvid Nero hit, artisten.
Just det, kul.
Aktuell med ny musik, Öl och karaoke heter den låten. Otroligt tycker jag. Släpp på Albin Lee Meldaus nya skivbolag.
Ja, han har ett eget skivbolag.
Ja, han har det. De är så här gamla polare typ. Mm. Och ja, vissa kanske såg Arvid Nero när han var med Så mycket bättre för ett tag.
Det är ungefär där jag har sett honom faktiskt.
Ja, men precis. Men nu börjar han liksom så... Han är så gammal blueskille som har liksom spelat på såna föreställningar med så här rökiga bluesklubbar i Göteborg som nästan ingen går på. Men nu så har han blivit liksom lite mer
kul.
Kommersiellt framgångsrik. Sådär. Mm. Så det blir kul att höra från honom. Men innan det så tar vi lite fler nyheter, va? Mm. Månen, är det dit vi ska?
Ja, men det kan vi göra. För att... Ja, men vi ska till månen. Förlåt, jag tappade bort mig lite här.
Var det du tänkte? Eller ambush? La jag ämnet månen på dig nu?
Det förstörde min inledning kan man säga. Så jag var tvungen att tänka om här. Ja, men det gör ingenting. Nej, men det spelar ingen roll. För det är månen vi pratar om här. Och de har fått musik i alla fall. Det är därför vi pratar om det. Mm. För att, kommer du ihåg att man skickar upp en privat rymdfarkost till månen ganska nyligen?
Om jag gör.
Det var ju förra torsdagen som... Odysseus heter den, skickades upp och landade första gången en privat farkost lyckas landa på månen. Så.
Ganska nära månens sydpol var det, va? De skulle...
Det vet du bättre än vad jag
kanske blandar upp det, skitsamma. Men jag,
ja, jag gillar det. Du pratar om det här, gissar jag.
Ja, det var uppe här, ja. Men, ja. Men musik, säger du alltså?
Precis, jag ska bli lite mer stringent här.
Det är inte så lätt när jag hoppar in varannat ord.
På SVT så läser jag det här. Musik av Jimi Hendrix, Janis Joplin och Elvis Presley har landat på månen. Och det är den här farkosten som hade med sig en kulturkapsel. Jag tänker mig så här, du ser ju jag gör tecknet med två fingrar.
Ja, du mäter upp där.
Det är väl inte riktigt så det ser ut, hur den ser ut vet jag inte. Men det är en kulturkapsel som bland annat innehåller musik som ska sparas. Men också andra kulturarv som målningar av Rembrandt och Van Gogh. Köp svenska uttalet, jag tänker inte försöka.
Nej, det...
och fotografier från Woodstockfestivalen och sådär.
Jaha, från Woodstockfestivalen.
Ja, alltså ja.
Olika kultur.
Ja, men de vill ha liksom den här positiva energin. Och,
ja,
men
så det, här är det på jorden.
Ja, men det är lite dystopiskt också för han, Michael P. Nash, som varit inblandad i det här projektet, säger att det här ska förvaras på månen för att, citat, utifall vi spränger oss själva i luften med kärnvapen, träffas av en meteor eller utrotas av klimatförändringen, så finns det ett testament över vår historia på månen.
Jaha, så att om det kommer liksom rymdvarelser hit som har den teknologin att ta sig hela vägen från en annan galax till månen, så stannar de där.
Ja, om vi har sprängt oss själva när vi får besök, så kan ni i alla fall kolla på månen då, så kan ni hitta lite godbitar i alla fall.
De var liksom all about Jimi Hendrix, Van Gogh att så stå och trängas i lera på ett fält i USA, där det också förekom liksom.
Men det låter inte helt dumt, men sen också så här. Den här kapseln ska enligt tillverkaren hålla i miljoner eller miljarder år. Det är ändå en svajig garantispann där, va?
Och typ så här miljoner år i evighetens oändliga, universums oändliga perspektiv.
Ja, nej, men det säger inte så mycket om man säger miljoner eller miljarder år, tycker jag.
Men jag tänker också lite att om de här rymdvarelserna då når fram till månen och hittar den här kulturkapseln, att de kanske ändå skulle vara så där. Men vänta lite nu, vad har vi där nere då? Där är ju en till planet. Vi ska inte åka ner och ta en kik typ. Eller att de bara och kanske får en lite mer nyanserad bild.
Ja, men det...
Alltså även om vi liksom dör i ett kärnvapenkrig så kommer det ändå finnas bevarat även kanske lite mindre smickrande material nere på jorden då.
Ja, men du tänker lite så apernas planet arkeologi, att man går och borstar av och hittar Eiffeltornet.
Ja, absolut, eller typ någon satellit som där liksom internet har sparats och de hookar upp sig och bara vad fan är det här? Typ en kebabpasta som någon har gjort på någon typ av videotjänst. Det ser ju vidrigt ut.
Men jag tänker också, jag tycker det är spännande vad man har valt ut, för det känns ju som ett svårt val vad man så väljer. Men om du hade valt musik till eftervärlden, vad hade du plockat då liksom?
Det är ju väldigt så amerikansk slagsida kan man ju säga, framförallt då. Men jag tar ju hellre liksom Jimi Hendrix och Janis Joplin än vad som än liksom skicka upp massa epadunk till någon krater där.
Ja, jag kan hålla med dig faktiskt.
Men jag vet inte, jag liksom vad skulle man ta, lite klassisk musik. Man kanske hade velat ha mer musik från lite andra världshyllaren då, för att spegla, så att det inte bara så här, det här var hur jorden betedde sig kulturmässigt och så är det bara amerikansk kultur.
Nej, men det är väl lätt att bli så. Och om man läser igenom här, man läser på SVT, så är det den här gången har man valt bland annat Janis Joplin, Elvis, Jimi Hendrix då. Men man anar ju lite där, lite äldre man som har valt ut kanske.
Ja, som typ, men... du vet, en sån där man som önskar att han var på Woodstock.
Precis, precis. Men det finns också totalt 222 artister, finns bland annat Timbaland.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, ja. Börjar... Bringing sexy back.
Precis.
To the moon. Motherfuckers don't know how to act.
Det finns en remix att göra. Ja, men Marvin Gaye och Bob Marley har jag skrivit upp med. Men lite blandat sådär i alla fall.
Mm.
Och det, de bakom kapseln ville i alla fall återuppväcka Woodstock-andan som du var inne på. Och de säger att de tog med Summer of Love till månen, för det är vad som behövs på jorden just nu.
Ja,
där okay. Har du det fina avslutet.
Världens mest naiva forskarlag låter så. Men det var väl också typ att de artisterna som var på Woodstock typ hatade rymdkapplöpningen.
Ja, och där sätter du verkligen fingret på något. För de erkänner också själva att det, ja, det finns en viss ironi i det här, att de fattar inte varför man slösade pengar på den här skiten.
Nej, nej. Det är liksom ett stort fuck you egentligen till Janis Joplin.
Ja, någonstans där.
Ja, vi ska hinna med lite fler nyheter. Jag nämnde det här tidigare. Jag snubblade över en artikel på internet igår. Den har några dagar på nacken faktiskt, men jag har inte sett...
Vet du vad? Vissa saker är bara tidlösa.
Ja, det har inte snackat så jättemycket om det, men jag är inne på Femina och läser rubriken Fem svenska kändisar du glömt bort har haft lugg.
Och ibland kan man ju fråga sig, varför har ingen pratat mer om det här? Men,
nej,
men vi
vet.
Väljer att göra det nu i alla fall.
Ja, men ibland så skrattar man först och så här, vad dumt. Men sen bara, liksom så här, bara växer min respekt för Femina. För det är en så himla smart artikel.
Ja.
Alltså jag tänker så här, alla, alltså framförallt, det har man ju hört. Du vet tjejer, Anders.
jag har stött på
dem. Vi vet lite om tjejer i alla fall och hur de är och så. Men jag har ändå hört från tjejers, liksom, från hästen. Så att säga, från tjejer själva, att typ alla tjejer någon gång har funderat på att skaffa lugg.
Ja, absolut.
Ja, och man tror att lugg är en bra idé och sen så är det typ ingen bra idé. Det finns mycket så skämt om lugg i alla fall.
Ja, men det
är en sån livskrisgrej, som att killar skaffar en sportbil, tjejer skaffar lugg typ.
Ja.
Ja, den typen av skämt florerar. Jag typ sneglar in mot Isabella. Du kan liksom ändå lite hålla med eller bekräfta mig.
Tumme upp fick du.
Tillräckligt för att liksom gå vidare med pratarna. Ja, vad vill jag komma med det då? Men jo, men liksom mot bakgrund av det så kastar man sig över den här artikeln. Man vill ju veta vilka är de här fem kändisarna som har haft lugg som jag glömt bort. Och då har vi listan på fem kändisar då. Och då liksom så här, nu kommer jag är ju en journalist, jag granskar kritiskt det jag kommer över liksom. Så nu har jag hyllat dem, men nu kommer också kritik. Ja. Då är den första kändisen som jag läser de här, Carina Berg. Hon har ju ledig Melodifestivalen nu. Jag visar en bild på det, då ser den ut så här. Lite så, axellångt hår, bakåtstruket så. Och så är det en gammal bild på henne där hon har lugg. Men där vill jag liksom höja ett kritiskt finger. För att där skulle jag säga att jag absolut inte glömt bort att hon har haft lugg.
Jag tyckte inte, den man vill ju bli så här. Wow, såg den personen ut så. Men nej, jag fick inte heller en känsla.
Det känns typ som att hon är typ så Sveriges kändaste luggbärare. Att hon verkligen var liksom ett ansikte utåt för luggen.
Ja,
hon hade
inte
luggen länge, lite kortklippt med lugg. Och ja, men det är typ så, om jag ska liksom tänka på Carina Berg, så tänker jag typ henne med lugg.
Ja, men
och då värderar jag inte om det är bättre eller sämre än vad det är nu. Så där är jag lite kritisk då. Nästa person, Jessica Almenäs.
Okej, så det här är din kritik av...
Ja, det är bara min kritiska blick på Feminas lista av fem svenskar du glömt bort har haft lugg. Jessica Almenäs. Och där är liksom min kritik bara att är det här en lugg hon har nu? Det är ju typ någon typ av snedbena.
Min spaning på den är, vilken är bilden med luggen och vilken är den utan luggen?
Ja, men alltså den vänstra bilden som är ny då, där har hon ändå någon sorts mittbena grej. Alltså vi skulle nästan behövt någon som är lite mer van vid att klippa sig och är tjej typ. Men den gamla bilden är, det är en snedbena och liksom i min bok är en
men
riktig...
Men det är väl bara ett kammat hår eller?
Ja, hon har kammat åt sidan. Det är liksom inte den klassiska Carina Berg-luggen. Så jag tycker den är lite svag.
Ja, lite mer pottfrilla vill jag ha för att räkna det faktiskt.
Ja, men lite. Mm. Och sen har vi då liksom nästa person. Nu är det bara tre kvar. Pernilla Wahlgren. Exakt samma grej. Ja, hon har också en hennes gamla lugg.
Man ser en liten tofs som sticker ner där. Så att någon slags
men snedbenan faller lite mer över pannan. Så. Men jag tycker ändå inte det är en regelrätt lugg.
Nu blir det väldigt två killar här, va? Men jag håller med dig.
Ja, men Isabella flikar ju in här i chatten att hon skulle påstå att Jessica Almenäs har någonting som kallas för gardinlugg.
Bra.
Nu? Ja, okej. Nu. Ja, just det, för att den är som en gardin soja som mittbenan.
Det är väl Matilda Järve som är superkänd för en bra gardinlugg, va?
Ja, jo, men det har vi pratat om här. Linnea hör av sig också liksom på distans typ hemifrån här i chatten, om man kan säga att man verkligen kan ifrågasätta om Jessica Almenäs har lugg.
Skönt att ha rätt ute.
Eller har haft lugg, för det är ju det som är. Sen är det Agneta Sjödin. Okej, den är helt okej liksom. Hon har jag faktiskt lite glömt. Hon hade lugg.
Det där är lugg.
Den är bra. Hon hade lugg för länge sedan. Hon känns som liksom ansiktet utåt annars. För om Carina Berg var ansiktet utåt för lugg, så tycker jag Agneta Sjödin känns ansiktet utåt för liksom en tight hästsvans sporty spice stil liksom.
Ja, men kanske.
För att jag kanske har sett mycket på Fångarna på fortet och där hade de ju den då. Sen är det liksom den som frontar då hela den här artikeln, Tilde de Paula. Och där har de gått ner i arkiven, för där har de hittat en bild från 90-talet, alltså vi snackar typ 30 år sedan på Tilde de Paula. Där har hon.
Ja, och det är väl exakt de där bilderna man vill ha i en sån här artikel. Det där är en toppen genomgång.
Verkligen glömt den här luggen på Tilde de Paula. Och jag undrar, var Tilde de Paula ens känd när hon hade den luggen?
Oklart.
Så jävla länge sedan.
Men de har letat bra.
Ja. Det står så här: när Tilde de Paula Eby slog igenom på 90-talet hade hon lugg, men sen dess har vi knappt sett den i den presiden, så det är nog många som glömt det, så det jag tycker. Men liksom jättebra journalistik för sitt eget medie. Som kanske inte riktigt tålde hård granskning från mig.
Men det var mest exemplen som, för att jag gillar också listan. Det är ju otroligt älskvärt.
Ja, men det är en jättebra lista liksom, helt on brand typ. Bra jobbat Femina. Det är Stems gitarrer här utanför studion, får vi uppgifter om.
Spännande.
Ja, det är Arvid Nero vi talar om som är på besök idag. Vi har premiär för lite musik live här i studion. Från Arvid då, som är aktuell med sin nya låt Öl och karaoke, som har gått varm i hörlurarna här. Jag fick en fyra av Johan Lindqvist i GP.
Det är bra.
Jag tror att liksom, Arvid Nero kanske inte bryr sig så mycket om det. Alltså att man inte gör musik av främsta anledningen att liksom samla fyra GP.
Men ändå, inte, men fyra ändå
ett gott mottagande. Och han kommer här om en liten stund, så häng kvar. Nyhetsshowen fredag. Det är 1 mars. Tamme 17.
Det är det.
Vad det nu spelar för roll. Men det är Anders Hagström i studion tillsammans med mig, Kalle Berg, då, och nu har vi fått besök i studion. Han är aktuell med en ny låt, Öl och karaoke, och snart en ny skiva, va?
Ja, det kommer ett nytt album i juni.
Jajamän, som är första på svenska.
Yes.
Jajamän, kontroll researcher. Ett nytt grepp är att vi liksom researchar intervjun medan den håller på. Ja. Och den släpps ju för övrigt på Albin Lee Meldaus skivbolag också. Polar redan sedan gammalt. Nu sitter han här i studion, ett bankande blueshjärta i Göteborg, säger jag. Välkommen till nyhetsshowen, Arvid Nero. God morgon.
Tusen tack. Trevligt att vara här.
Ja, underbart att ha det här. Mm. Bankande blueshjärta. Det kändes kanske cheesy. Eller? Nej, känner du igen dig?
Nej, men det finns ett sånt i mitt hjärta.
Ja.
Ett hjärta i hjärtat.
Ja. Ja, men du... ja, men så här. Din nya låt, Öl och karaoke. Om vi bara börjar med den.
Yes.
Du, den har liksom, folk runt omkring mig har varit eld och lågor över den låten.
Ja, de har det.
Ja, de har faktiskt det. Och den fick ju liksom en 4 i GP av Johan Lindqvist, vår recensent, ja, och sådär. Och det var väl bara för att han tyckte om live-versionen ännu bättre, ja, som han skrev om där. Det kan vi prata mer om sen. Och jag vet liksom att den största motivationen då för musiker kanske inte är att samla 4 i GP. Men ändå, hur har det liksom varit sedan låten släpptes? Den har ändå tagits emot jättebra.
Ja, ja, precis. Men det känns ju underbart och jag är jättetacksam för att Johan diggar den. Men grejen var att egentligen var det en annan version som skulle släpps lite grann. Men så så det är den han har hört.
Mm.
Det var den som skickades till all press. En med en svensk refräng. Men jag körde den här live på Albins konserter när jag var förband,
ja,
då. Den som nu släpptes. Det blev liksom en liten sista ändring i sista stunden där. Så vi släppte den som har en, om man säger, engelsk refräng då.
Varför var ni tvungna att ändra då? Eller du?
För att det var roligare så, ja, tyckte vi. Det blev så.
Men man kommer ju fatta det, vi ska spela låten sen då. Men, men är det någon sån här upphovsrättsgrej? För det är ju så här karaoke-tema typ.
Nej, men jag tycker inte att det är någon upphovsrättsgrej, har jag kommit fram till. Jag citerar bara.
Ja. Men det är du som har landat i det liksom. Ja. Du har inte kollat in något. Jag har funderat på
det
här.
Landat i det.
Okej. Och sen så här, the defense rests.
Ja, liksom. Precis.
Ja, precis.
Ja.
Ja. Ja, men skönt. Men,
precis, och det är därför jag liksom, alltså jag tycker jag låter det stanna där. Så, ja, får vi se vad som händer.
Ja, underbart. Ja, men man får väl lite mer kontext när vi hör låten.
Ja, verkligen. Mm. Men jag gillar också din juridiska genomgång.
Men du, alltså så här, nu är den här låten All The Rave och det är massa snack om den och folk tycker den är skitbra. Du har ju liksom hållit på med musik jättelänge. Jag minns gamla Neros Blues Band. Back in the day. Ja, ja, det är, ja, klart. Åtminstone att de fanns. Kanske, ja, inte jättemånga låtar om jag ska vara helt ärlig.
Nej, men
det är ganska länge sedan.
Det var ju blues man körde ju, där är liksom, där är låtarna allas på något sätt. Alla kör varandras låtar.
För att det bara bygger på en god tolva liksom.
Ja, precis. Ja.
Men alltså så här, min upplevelse av dig då, för du har ändå hållit på med musik liksom i den här stan länge, men att så här, redan när du var ung så var du en gammal bluesräv typ. Att det gick så fort för dig liksom, att du kom in i den kulturen. Det kanske inte var prio ett, men någon sorts så här kommersiell framgång. Men nu så liksom börjar du ändå nosa lite på det. Det kanske liksom inte är det du vill, men vad var det som hände?
Ja, jo, nej, men alltså, det har alltid varit att jag alltså, det började med att jag lyssnade på gammal blues,
mm,
och liksom, och sen spelade på gatan och var inne i allt det där. Och men sen så märker jag att alltså, som alla människor, man måste ändra lite på sig själv och se från nya vinklar och så började jag lyssna på annan musik, alltså under tonåren var det väldigt mycket reggae,
ja,
och med det till. Och liksom, och sen har jag gått vidare. Jag har haft någon period där jag bara lyssnat på The Doors nu ett tag. Och så sen, så att liksom allt det där går ju upp och ner. Och så var det att jag var uppe i Stockholm nu med Albin då och skrev lite med en som heter Peter Kvint.
Uh-huh.
Som en grym låtskrivare också. Och då höll jag på att liksom snickra lite låtar där. Och då tyckte de liksom så här: fan, du skriver ju inga refränger, Arvid. Men vadå, liksom? Blues är inga refränger. Men och så blev jag lite sur på dem. Så jag gick hem till hotellet. Och så låg jag den natten och så kom jag på den här grejen med en liten karaoke. Alltså en snubbe som går på karaoke.
Ja.
Han har blivit dumpad. Och så sen så, som det man vill om man går på karaoke, då, om man gillar det, då vill man inte gå av scenen.
Nej.
Tror jag. Så det är det den här huvudkaraktären gör.
Mm.
Och så kom jag då på en refräng, tyckte jag. Så den morgonen efter så fick de en refräng. Och då blev de tysta.
Ja, ja, det är ju en jävla refräng då. Ska vi ta och höra en bit för låt? Ska vi snacka lite mer om det sen?
Känner
du dig redo att spela?
Ja, det gör.
Vi ska få lite hjälp av Isabella då, som är, hjälper till lite med en mic där, så det hörs gitarren lite bättre.
Så.
Så va?
Bra.
Yes. Arvid Nero alltså, öl och karaoke.
Yes. In på lilla krogen, öl och karaoke. Välkomnad av en skylt i blå neon. Nyligen dumpad av lilla gåtan som höll mig fången i min telefon. Fem snabba järn för att våga ta spjärn mot storbildscen och mikrofon. Av nöden tvungen att gå före i kön tog jag någon sönskan om en blödig saxofon. I will survive. You can go your own way. I'm dancing on my own. You were always on my mind. All by myself. Oh, nothing compares. Nothing compares to you. Ja, alla jävlar och amatörer på redigt avstånd med mikrofonstativ i starkt behov av att få sjunga. Och som ni vet ger sång förnyat liv. Jag fyllde lungan, blöjde hela pärmen. Hit efter hit varenda band och artist. Alla som stått i kö som grät och skrek. Gav upp och lät mig vara till sist. I will survive. You can go your own way. I'm dancing on my own. You were always on my mind. All by myself. Oh, nothing compares. Nothing compares to you.
Arvid Nero, unplugged får vi säga.
Yes.
Öl och karaoke, den, den låter ju lite annorlunda i inspelningen såklart.
Ja.
Men fan vad fett ändå. Ja, men nu fattar alla liksom. Refrängen är ju liksom typ ett hopslag av de bästa refrängerna som någonsin gjorts i världen. Typ.
Ja, precis.
Är det de du bränner av på karaoke, de låtarna?
Jag brukar vara en sån här... jag brukar välja... Mustang Sally.
Mustang Sally. Det är den liksom.
Och My Way har också hänt.
Sinatra alltså.
Ja, har försökt mig på.
Det känns ju lite som en sån men lite så ursäkta mig, men typ så pårökt idé. Jag vet att man får en sån film typ, att bara, varför tar man att du bara gör en låt av alla världens bästa låtar? Du vet att man kan få en sån idé.
Jo, men det kan man nog
på fyllan typ. Och så bara, så har du gjort det, och så blev det kanon typ.
Jo, precis, men jag tror att om man kommer på det, om man är, är på fyllan eller
det kan ju också vara någonting, utan att
då glömmer man nog säkert bort det. Men, men om man är sne som jag var, för de andra sa att jag inte kunde skriva refrängen, då jag tror att den ilskan gjorde så att då kom jag på det.
Ja, det blev en sån jävla refräng istället.
Ja, det ska de få. Det var lite som ett skämt liksom.
Ja. Men är du en karaoke, gillar du karaoke?
Jo, men jag gör det egentligen. Men det är liksom inte så att jag har gått så ofta. För jag tycker också att det är lite... Jag tror man kan bli lite skadad av att man är ute och spelar själv. För det, ibland är det lite irriterande med någon som går upp och försöker för bra på karaoke.
Ja, just det.
Samtidigt så...
Fast det blir också löjligt om du inte ska göra ditt bästa då.
Ja, det blir konstigt.
Du kan ju sjunga.
Ja, men om man kan sjunga någorlunda liksom...
Ja.
Ska man då försöka sjunga dåligt? Det blir konstigt också. Men jag kan tänka mig att det är störande om man har gått upp och sagt, nu ska jag sjunga My Way. Men det är, om man har, jag kan ju inte vara Frank Sinatra någon annan gång. Så man ju försöka liksom.
Men du har inte stått och liksom motat bort folk med mixstafetivet så? Bara,
nej, men jag har inte vågat göra det. Men jag har inte varit tillräckligt full kanske än.
Nej.
Men det var någon gång jag varit i... vi har varit ute och spelat, så har vi gått på någon karaokebar i typ Falun eller någonting. Då har det varit den stämningen på folk, kom ihåg.
Att man motar bort folk.
Ja, liksom. Men det är min tur nu. Efter Kerstin. Liksom, folk får skita med lokalt. hak där.
Alltså jag tänker på vad fan var det jag tänkte på nu då? Nu glömde jag nästan av det. Men den här låten och din nya skiva så där, det är ju Albin Lee Mellra då, ny polare. Han känner ju jättemånga till och det är liksom Magdalena Anderssons favoritartist och ja, allt på Skansen och allt möjligt så här. Men hur känner ni varandra?
Vi, jag vet inte, det var väl säkert via, vi gick inte på Nordem samtidigt. Men,
Nordenskolan i Göteborg,
ja,
alltså.
Ja, precis. Mm. Men jag gick där och så fanns det väl lite gemensamma vänner. Och så sen får vi se. Vi lärde känna varandra att vi rökt gräs.
Nej, var well, det får stå för dig Arvid, ja. Men det var ju länge sedan. Men ni var ju båda sådana reggae-killar typ.
Ja, det var ju det jag menar. Ja. Nej, men det var, vi var ju unga då.
Ja.
Vi har slutat med sånt nu.
Men hur har det varit, eller förlåt?
Så vi lyssnade på musik och då lirade vi liksom lite reggae tillsammans.
Mm.
Och sen har vi liksom våra vägar korsats och gått ifrån varandra liksom några gånger sådär, va?
Mm.
Men nu är jag väldigt tacksam för att han ställde upp och vill släppa min musik.
Mm. Hur har det varit liksom att, ja, men se, från att ha då liksom suttit och spelat No Woman No Cry typ i någonstans kanske, eller någon reggae-låt liksom, och se han typ så här gå upp alltså på Skansen och typ göra hela den resan?
Hur är det för mig att se?
Ja, har du några tankar? Det är bara liksom att så här, du körde den med bluesvägen liksom och så här. Ja.
Nej, men jag ser det som att alltså det är väldigt svårt det där, om man ska bli väldigt smal och inriktad bara på det som man själv gillar hela tiden. Klart man ska köra någonting som man diggar, men man måste ju få testa nya vägar som artist. Och det är liksom inte så farligt om man kör någonting som att det där var inte riktigt min grej. Det är bara köra det man vill sen då.
Mm.
Alltså man får ju testa sig fram. Och ibland måste man också, alltså det är lätt att fastna i för mycket navelskåderi. Att man säger, det här gillar jag. Bara det här gillar jag.
Mm. Och då ska jag bara göra det. Ja, annars kompromissar jag.
Typ. Ja, precis. Ja. Och det har jag uppfattat rätt sent. Men jag har uppfattat i alla fall. Att det kan finnas en vikt i att putta sig själv lite grann utanför det man är van vid.
Mm.
För då är man inte beredd på vad som händer. Rätt vad det är som, men vänta, jag tyckte om det här som jag gjorde. Och det var jag inte beredd på att jag skulle göra.
Mm. För när man är yngre så är man ju mycket mer av en puritan, tänker jag.
Ja, det är möjligt. Ja.
Ja, man är så lite så fanatisk kring att det ska vara så jävla äkta allting.
Ja,
och
precis.
Hit och dit, liksom. Och så när man växer upp så kanske man liksom fattar att man kan också bara få testa lite nya grejer.
Ja, precis. Så det blir lite mer ledigt liksom och avslappnat.
Vad är du inne på nu då? The Doors? Eller vad lyssnar du
på? Nej, det var ett tag sedan här nu. Men nu, vad har jag varit inne på nu? Men nu är jag inne på, jag ska ha ett gig ikväll på Tjörn, Nordiska akvarellmuseet.
Mm.
Så ska jag ha liksom ett solo-gig då, så tänkte jag vill inte bara köra så här akustisk med gitarren. Så nu, förr i tiden så tog jag ibland in att jag körde lite trumma på ett case.
Ja, du själv liksom, eller nej?
Ja, med foten så här.
Aha, okay.
Men nu ska jag göra det med en bastrumma och en virvel och lite sådär. Så jag är mer inne på
tekniska bitarna.
Ja, väldigt. Jag har stått i min lilla lokal och sågat i ett trumset med någon metallsåg och hållit på liksom.
Lite gott musikant vibe på det då nästan, eller?
Ja, jo, men jag tror de rötterna finns ändå kvar på något sätt.
Mm. Och nu kommer en ny skiva fram mot juni, sa du va?
Ja, precis. Ja,
då kommer hela albumet.
Ja.
Det ser vi verkligen fram emot. Arvid Nero, tusen tack för att du kom hit och snackade med oss och spelade.
Ja, det var underbart att vara här.
Yes, nyhetsshowen. Du är lite nyfiken där på den göteborgska blues-scenen, Anders.
Ja, men man kan ju inte låta bli att passa på att fråga lite vad det finns. För att jag är inte liksom på blues i Göteborg, men när man lyssnar på det här så blir man ju sugen på att höra mer, måste jag säga.
Ja, men eller hur? Alltså,
trevligt.
Jag hade lite koll på Arvid Nero när han var, ja, men liksom när man var mycket yngre och sådär. Liksom, man försökte väl vara lite cool med att hänga med in i musiken och sådär. Det är inte så stor stad heller, så man har väl liksom vissa så här av gemensamma liksom, kompisar och sådär. Men att det var just det där att man, att han liksom sögs upp i den där bluesvärlden som man inte kände till när alla gick och lyssnade på Håkan Hellström eller typ sånt. Han är sån konstig indie-pop och hip-hop blend typ, att man bara lyssnar på Wu-Tang och Bad Cash Quartet typ. Och då bara körde han sin egen grej och drog runt på liksom bluesklubbar man inte hade en aning om att de fanns. Och det var ju liksom, vi pratade lite om det efteråt, att det var ju liksom ett äldre garde i Göteborg som liksom höll liv i bluesscenen, som ändå blev ganska så begeistrade när det kom in, och de var väl typ tre unga killar och bara revitaliserade hela scenen.
Ja, men det måste ju ha varit välkommet.
Ja, det får man säga. Du, vi kastar oss vidare i programmet. Jag har inte liksom jättemycket tid kvar, men jag skulle ändå vilja lyfta lite en nyhet som vi har varit inne lite på det under veckorna, fast liksom aldrig tagit i det riktigt, och det är hela den här Viaplay-krisen.
Ja, just det. Ja, men den såg jag någon rubrik om bara.
Ja, precis. Jag ska inte gå igenom den i detalj. Det är inte det. Typ. Men det har ju varit kris där och de har gjort en sån rekapitalisering nu. Och fått in precis en liten sån röstövning vi ner och kan köra innan de går upp och ser. Bara för att liksom öva strupen. Rekapitalisering som innebar 4 miljarder kronor. Men det är fortfarande så orolig stämning, och då är det Dagens Industri som rapporterar, fast jag läser på Dagens Media som refererar till dem då, att det har gått ut ett mejl från vdn, den danske vdn Lars Bo Jeppesen, till de inställda, med ett ganska liksom så, vad ska man säga, ganska dramatiskt tilltal typ, delvis i alla fall. I det här mejlet så liknar han bolagets situation vid Hunger Games nämligen.
Ja,
det är så.
Menar inne på företaget eller gentemot andra? Det påverkar ändå lite hur man ska se på det, tycker jag.
Jag tror faktiskt att det är mer så här externt konkurrensen. Okay, ja. Fast kanske jag vet inte, man får väl tolka det. Jag har inte läst hela mejlet, men jag menar så här, de håller ju på att gör sig av med det varsel och sånt hit och dit, så det är väl lite. Ja, det kanske säkert tolkas på olika sätt. Så här står det, återgivet i Dagens Media: det finns inte plats för alla, började, och vi överlever bara om vi alla har tankesättet att vi vill vinna, skriver han, och avslutar enligt Dagens Industri då med Let the Hunger Games begin. Känns det som han nyss har sett den filmen.
VD skickar alla mejl, alltså den bra ton i det, och det hedrade också att du inte hade lagt in en liten jingle med, utan att faktiskt nynnade fram.
Ja, jag hann ju inte. Men jag tog den på nyn.
Men Let the Hunger Games begin på Viaplay, eller med Viaplay.
Ja,
oklart.
Man undrar om han stod på en balkong liksom, och ropade ut det.
Ja, egentligen, han borde ju faktiskt ha haft videoinspelat det budskapet, jag tycker.
Så sitter typ alla så projektledare, sociala medier-strateger. Eller så här, vad man är på Viaplay, bara okej. Okay.
Ja, jag kunde tagit det, men
där någon bara får en sån treudd genom halsen direkt efter och läst färdigt bara. I alla fall, det står så här: på kontorsväggen i Danmark så har de värdeorden mod, jämlikhet, uppskattning och förtroende.
Men nu sa du mod i alla fall, inte mod. Nej, som jag säger mod på småländska.
Ja, men de har strukits över, Anders, och ersatts med ordet hängivenhet. Alltså att en presstalesperson på Viaplay säger till Dagens Industri att bolagens värden givetvis fortfarande är viktiga.
Men de har strukit över mod och haft hängivenhet. Det är väl lite som att stryka över carpe diem och skriva fånga dagen. Det betyder samma sak.
Ja, fast det här med uppskattning, jämlikhet, sådär, kanske. Jag vet inte.
Just de kan jag hålla med om.
Men de säger att de här värdeorden givetvis är viktiga, men att Viaplay tillsammans med dessa behöver ha ett större fokus på sälj. Så lite sådär att vi skeppar värdeorden över bord.
Inga kuddar i soffan dåligt längre.
Nej, men precis. Pengarna ska ju ändå in då. Så Hunger Games-stämning på Viaplay.
Yes.
Drag under galoscherna heter det på 90-talet, men jag vill väl ändå påstå att det har varit något liknande här idag, Anders.
Ja, men det tycker jag. Fredagsstämning, livemusik och alltihopa. Mycket bra.
Ja, vi började dock i en helt annan ände med de största nyhetshändelserna från senaste dygnet, som ju då var av det allvarligare slaget. Jag talade om Gaza och fördömandena som nu rullar in då från olika världsledare om den tragedin som utspelade sig i norra Gaza när 100 personer personer minst dödades i samband med att en konvoj med nödhjälp anlände. Folk försökte desperat få tag i mat och uppgifterna går isär vad som hände sen, men enligt vittnen, palestinska sådana, så ska det ha öppnats eld då från israelisk militär och 100 personer minst har dött och över 700 skadats. Mm. Du var i Sverige och Örebro.
Ja, jag pratade om den här hemska tågolyckan i Örebro som dödade 3 personer som blev påkörda av ett godståg, och det gjorde de då på vid en övergång, kan man väl i alla fall säga, som är känd för att vara farlig just i Örebro. Mm. Och det har lett till en diskussion om varför har man kvar såna här övergångar, och Trafikverket jobbar på att bygga om dem men hinner inte riktigt med.
Precis, vi pratade också om Trafikverket var faktiskt uppe igen. De har gjort det så här scenarion om att vi typ måste få in mer biogas och höja drivmedelspriserna om man ska klara klimatmålen. Och det var liksom skratt rakt ut från branschorganisationen Drivmedel Sverige, eller vad fan heter de, som Drivkraft Sverige, som när SVT frågade så här om, men de säger att de ska klara målen ändå. De bara, ha! Det skulle jag allt bra gärna vilja se. Ungefär lite dramatiserat.
Ungefär så.
Sen så hade vi quiz. Lyssnaren Amanda Lundberg lyckades med nörd och näppe då, kamma hem lite fin merch. Ja, hon hade ju bott i Norge då, så kanske hade lite kraft av det.
Ja, men jag var ändå imponerad, för att jag tror inte jag fick ihop mer än 2 eller 3 faktiskt.
Nej, hon skulle ju gissa norska filmtitlar då.
Ja. Och de är lika dumma som de påhittade.
Frida Rosengren var här, snackade döner kebab från Berlin, nu på Nordensjösgatan i Linné, och pizza Street Food Market
alltså.
Street Food Market Pizza i Lindholmen. Det och en del annat. Men Arvid Nero var jag här, det får man ändå nämna. Det kommer säkert komma ut något klipp från det framträdandet på sociala medier där vi heter Nyhetsshowen, spelade sin nya låt Öl och Karaoke.
Yes.
Producenter den här morgonen har varit typ Isabella Persson, Emily Hagbard och Carl Jansson, för det har varit så jäkla spring.
Bra uppställning.
It's a team effort. Håll nu ångan uppe hela fredagen och raka vägen in i helgen.
Mm-hmm.
Ha det gott, hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.